Eminent och Jennifer Lopez, Jenny from the block, då klockan är 21 minuter i 9, lyssnar på Ylevega i huvudstadsregionen. Teduro heter jag, god morgon. Och det blir dags för morgonens politiska diskussion. Nytt år, nya frågor att ta ställning till, och jag har bjudit in tre stycken Helsingfors-påverkare hit till studion den här morgonen, och med mig i studion har jag Ted Apter, Samlingspartiet, god morgon.
God morgon.
Silje Borgarsdottir Sandelin, SFP, god morgon.
God morgon.
Och Thomas Wallgren, SDP, god morgon.
God morgon.
Ted och Silja, ni är första årets fullmäktigeledamöter. Thomas, du blev invald 2009, så du vet hur det här fungerar. Jag tänkte, Ted och Silja, hur har det första halvåret varit, Silja?
Det har varit bra, det har varit lärorikt, det har varit intressant, det har varit roligt, det har varit tufft. Så mycket, mycket känslor, men positivt nog.
All right. Ted, hur har det varit för dig?
Jag uppskattar väldigt mycket den här retoriken egentligen. Att om man lyssnar på den här inläggen av olika statsfullmäktige ledamöter, så där försöker man ändå komma fram till någon sorts dialog. Det som andra har varit, till exempel igår på Twitter, flera dagar bakåt att tala om att i riksdagen så lyckas det inte, så det lyckas vi med i Helsingfors stadsfullmäktige.
Hade han något konkret exempel alltså?
No, han konstaterar att han har inte haft en dialog med en enda riksdagsledamöte, men att han var emot det, att man försöker på sätt och vis tolka fel på flit de andra personerna, och att man inte försöker uppskatta den andra personens intressen och synvinklar. Jag tycker igen att i stadsfullmäktige så har vi ändå försökt olika grupper och olika personer lyssna på varandra ganska bra.
Thomas, du har suttit i fullmäktige Helsingfors i över 8 år. Hur resonerar du kring det här? Känner du igen det som Ted säger?
Absolut. Alltså det är en sak som många inte vet, att åtminstone lokala politiken i Helsingfors, säkert på andra ställen i Finland, är jättesaklig och rationell. Och de som är med, det är ju, de flesta i fullmäktige är ju helt okända för den stora allmänheten. Och de flesta som är med av stor idealism och ett varmt hjärta och vinnlägga sig om att sätta sig in i saker. Så det går mycket, mycket förnuftigare och vänligare till i fullmäktige i allmänhet än vad folk tror. Det är klart att det finns undantag, och de kan sen lyftas fram ibland. Men det där, men på det hela taget håller jag helt med Ted och Silja, att det är mycket positiv erfarenhet.
Om vi ska strax prata sakämnen. Jag tänkte fråga er vad som blir den stora frågan 2018. Men jag tänkte, det som vi pratar om här i sändning den här morgonen är närvaro, frånvaro i fullmäktige, också taltur, vem som pratar minst, vem som pratar mest. Det visar att Silja, din partikollega Jörn Donner, han hade flest frånvaron. Han har missat, om jag inte helt missminner mig, hade han missat 6 möten under det här året. Och Paavo Väyrynen, han igen från, som i Helsingfors fullmäktige representerar Kristdemokraterna, och så är han i presidentvalet uppställd för egen lista, så är han ju också hedersordförande för Centern. Så han har pratat då, minst han har pratat 7 sekunder hade han hållit ett anförande. 29 av 85 ledamöter har inte missat ett enda möte. Hur viktigt är det att vara närvarande i fullmäktige? Silja?
Det är klart att det är viktigt att vara närvarande. Det ensam så gör man inte så jättemycket i fullmäktige. Man behöver ändå det där samarbetet med andra grupper, andra ledamöter också inom sin egen grupp. Och för att driva någonting framåt, ingen är ju ensam stor där. Utan man behöver det där nätverket, man behöver samarbete och stöd. Och annars också för att hänga med i frågorna, så är det viktigt att vara på plats och också driva fram sin egen syn på frågorna.
Du har, Silja, missat ett möte i år. Ted, du har missat ett möte. Hur viktigt är det för dig att vara närvarande i fullmäktige?
Speciellt nu när det är första gången jag är med i stadsfullmäktige som egentlig ledamöte. Så det är nog viktigt att man lär sig, man bekantar sig med människor. Jag tycker att det kanske är den största grejen. Att desto bättre man lär sig att känna de människor som är i olika andra grupperingar, så desto bättre har man möjligheter sen att påverka. Men att det här med frånvaron från stadsfullmäktige ledamöten, så det som det lönar sig att ta beaktande också, att mycket av arbetet görs än vid ett tidigare skede. Att vid sektionerna nämnda och stadsstyrelsen, så har man kommit ganska långt i olika beslutsfattningsprocesser, att om man vill inverka, påverka, så det lönar sig att göra det i ett tidigare skede. Och därför är de här liksom mätaren för taltyra i stadsfullmäktige kanske lite sådär, att det lönar sig att ta dem en ny på salt.
Thomas, du har missat 2,5 möte. Det betyder alltså att du har varit borta 2 möten och så har du varit med på ett halvt möte ungefär. Hur ser ditt påverkande ut i fullmäktige?
No, på somrarna kan jag ibland ha viktigare saker att göra, men under terminerna går jag nog, om jag inte har resor, tjänsteresor, så går jag på mötena, tycker det är viktigt av 2 skäl. För det första är att man lär sig av beredning och diskussion, saker som både då i dagsläget kan vara viktiga men också på sikt. Och det andra är sen nätverkandet, under fullmäktige mötena träffar man folk och kan också göra planer för framtiden, kommer man överens om vad vi gör nu efter det här. Sen händer det ibland att mycket viktiga omröstningar avgörs i diskussionen i salen och i korridoren under möte. Och då är det ju jätteviktigt att vara med. Det bästa exemplet är kanske den här omröstningen om papperslösa före jul som ju stod och vägde åtminstone på eftermiddagen den samma dag. Men det finns andra exempel på att saker avgörs under mötena. Om det är viktiga saker som man har jobbat för, så då är det mycket viktigt att vara där.
När vi tänker på saker som är viktiga för helsingforsarna, så jag menar, en av de grejerna som jag tror att vi alla kan vara överens om att som är en stor sak i Helsingfors och hela landet är social- och hälsovårdsreformen any day now. Men om vi bortser från SOTE-reformen, social- och hälsovårdsreformen, vilken fråga tycker du att är den viktigaste politiska frågan i Helsingfors? Vilken kommer du att använda taltur på? Ted får börja. Du ser mest fundersam ut.
Det är så många olika saker som pågår just nu, men att jag funderar en god stund. Alltså det här med mögelhus, kanske mögelskolor, som man ska kallas för, lyftproblem och vad man nu vill använda för eufemismer för det. Det finns för tillfället då när vi började statsfullmäktige mandatperioden, fanns det 60 stycken daghem och 60 stycken skolor med problem. Och vi har klarat av att fixa en typ 10 stycken per år hittills i snitt. Och det helt enkelt, det löses inte med att sätta lite mer fyrk, fast vi gjorde det också i budgetförhandlingarna, att vi kommer att renovera lite snabbare. Men det är att om vi hittar sådana nya sätt som till exempel Esbo stad har använt, livscykelsmodellen är ett exempel, var man delar riskerna på ett annat sätt. Staden behöver inte äga alla ställen var man har utbildning, fostran, så då kan vi kanske komma snabbare och fixa det här problemet, vilket är ett stort problem och orsakar en massa onödiga hälsoskador.
Ted, du är också medlem i utbildningsnämndens svenska sektion, det vill säga där som, om inte, är du vice ordförande?
Ja.
Ja, du är vice ordförande för svenska sektionen vid utbildningsnämnden, det vill säga den nämnd där de svenska skolfrågorna avgörs. Vilken svenskspråkig skola behöver mest renoveras då?
Nå,
vilken prioriterar du?
Jag vill inte prioritera en enda framför alla andra. Det är liksom jätteolika behov i olika ställen och det blir väldigt lätt sådär sensitivt område. Så att, om man tänker på det, vi har listat på i vilken ordning vi ska renovera skolan. Och sen när vi går förbi den listan så kräver det ganska mycket politisk armbrytning för att göra det. Och därför så är det här med att komma med nya verktyg, komma med nya sätt hur vi kan fixa saker. Så jag tror att det är liksom det bästa möjligheten vi har för att försöka göra det snabbare, som hittills har varit svårt. Och det är så, det är svårt att säga exakt nu att hur bra det blir, men ifall vi får en möjlighet att använda sådana här nya sätt och metoder, så det tror jag personligen att under den här mandatperioden så kommer vi nog få renoverat med fler skolor än vad vi annars ska få.
Det adaptar samlingspartiet sådär, och mögelskolor en viktig fråga 2018. Silja Borgasottis-Nadalin, SFP, vilken är en viktig fråga för dig 2018?
Det är en svår fråga du ställer. Att få välja bara ett område så är nog utmanande. Det finns så mycket som man skulle vilja ta upp. Men jag skulle kanske fortsätta egentligen på den där utbildningssidan, men lyfta upp småbarnspedagogiken. Och Helsingfors har i många fall varit en föregångare nationellt. Man har gjort någonting i Helsingfors som sen har blivit nationellt. Och det ser jag kanske där på småbarnspedagogiksidan som vi skulle ha möjlighet till nu. Vi går in för att främja avgiftsfriheten. Vi börjar den här mandatperioden med femåringar. Men där finns också en skrivning om att försöka bredda det även till yngre under den här mandatperioden. Så jag ser den där att vi främjar avgiftsfriheten för i småbarnspedagogiken som absolut en av de mest intressanta frågorna som jag gärna lyfter upp. Och det är förstås tangerat till att öka sysselsättningsgraden men också ge barnen lika möjligheter inför skolstarten.
Silja, vi fick inte förra året eller då förra året egentligen, fick vi inte igenom en tvåspråkig skola i Helsingfors eller en nordisk skola i Helsingfors. Det var många olika saker som påverkade det här. Hur kommer du till exempel att jobba för då och SFP för ett tvåspråkigt dagis eller småbarnspedagogik? Kommer vi att kunna komma in där på något sätt?
Vi har nog betonat det att man ska ha en stark utbildning i båda inhemska språken, inte sen på tvåspråkigt håll, utan att man i grundskolan så ser till att varenda ett Helsingfors barn får en stark utbildning i både finska och svenska.
Men tror du på ett tvåspråkigt dagis till exempel?
Att bara slänga ut tanken om en tvåspråkigt dagis utan att desto mer definiera vad det är, så är knepigt. Men förstås språkbad, språkduscha som redan är etablerade koncept, så det tycker jag att vi absolut ska jobba vidare på och främja i Helsingfors som är en tvåspråkig stad ska vara det även framöver.
Så att Cecilia Borgasdottir Sandelin, SFP. Mögelskolor, småbarnspedagogik. Thomas, vad vill du lyfta upp 2018? Thomas Wahlgren, SDP.
Den stora världspolitiska förändringen som håller på att ske, att världen brinner, vi har finanskris, klimatkris, migrationskris, och alla de här problemen måste tacklas mer och mycket mer än förut på lokal nivå. Så det jag driver i Helsingfors sedan 8 år tillbaka är att Helsingfors blir världsledande i globalt ansvar lokalt. För vi kommer inte att kunna ha en gemensam välfärd i Finland för både papperslösa och arbetslösa i Finland om vi inte också svarar på de globala utmaningarna. Kommunerna, huvudstäderna i världen, står centralt i världspolitiken idag, och det är en stor, stor roll och en stor utmaning som vi är glada att vara med och ta emot.
Ted och Silja pratar om jättekonkreta saker, småbarnspedagogik och mögelskolor. Thomas, på vilket sätt påverkar din agenda Helsingforsarnas vardag positivt?
På det sättet att jag är med i alla år och förhandlar om detaljer i svenskspråkig utbildning, äldreomsorg, jag tar motioner om de frågorna, jag tar motioner om papperslösa, om klimatansvar. Det finns ingen väg framåt i världen där vi inte ser att att de globala problemen är lokala och konkreta, och också att varje steg vi tar för en rättvis utbildning i Finland för tvåspråkighet är ett steg mot en bättre värld för alla. Det att vi driver fattiga mot fattiga är giftet, så vi måste övervinna. Vi måste ha en värld där vi samtidigt tar hand om svenska äldre, om arbetslösa, om knarkare, om papperslösa och barnfamiljer. Allt måste skötas på en gång, och det gör vi i kommunen.
Jag har alltså med mig i studion Thomas Wahlgren, SDP, Silja Borgasdottir Sandelin, SFP och Ted Apter, Samlingspartiet. Alla tre fullmäktigeledamöter i Helsingfors. Vi ska fortsätta prata riktigt strax, och det tänkte jag ta en liten titt på aktiveringsmodellen. Yle. 2018, nytt år, nya politiska möjligheter. Jag har med mig i studion tre stycken fullmäktigeledamöter från Helsingfors. Ted Apter, Samlingspartiet, Silja Borgasdottir Sandelin, SFP och Thomas Wahlgren, SDP. Ted och Silja, nya fullmäktigeledamöter. Thomas har suttit i fullmäktige sedan 2009. Och vi etablerar också att det här är väldigt sportiga fullmäktigeledamöter. Fotboll, handboll och löpning. Thomas, alltså fotbollsspelare, Silja spelar handboll och Ted, han sysslar med maratonlöpning. God morgon!
God morgon.
Hörni, över 100 000 människor motsätter sig den här nya lagen. Oppositionen kallar den för ett hastverk. Regeringen har öppet käbblat om den. Det handlar alltså om aktiveringslagen. I korthet ska man göra lite mer för att inte bli med en del av sina förmåner. Och jag har nu alltså representanter då från fullmäktige som också representerar regeringspartier och oppositionspartier. Hur tror ni att den här lagen kommer att påverka arbetslösheten i Helsingfors? I slutet av 2016, ungefär för ett år sedan, så låg arbetslösheten i Helsingfors på 12%. Ted, du representerar ett regeringsparti. Du får börja.
Tack. I korthet, alltså, om man tänker på vad är grundtanken med lagen, så det är att du ska ha mera anställda i Finland. Och STTKs ekonomist Rolf Sund, så han har konstaterat att han var en av de som var med i en arbetsgrupp. Var man kollar olika modeller, det här var en modell som han själv föreslog där. Och meningen var att man skulle få en cirka 8 000 till 10 000 flera anställda i hela landet, och en del av den skulle vara också i Helsingfors. Så vi skulle få ner på arbetslösheten till en viss mån. Det är svårt att säga exakt siffror av Helsingfors vad det skulle bli, men det skulle också kräva genom en större byråkrati att vi skulle ha lite tilläggsresurser som köter olika liksom stödprocesser för de som hamnar i en situation där man måste ge allt mer information om att hur man håller på med att söka jobb.
Silja, din partiordförande Anna-Maja Henriksson, hon kallar det här för en fars. Vad tror du att det påverkar? Hur tror du att det ska påverka Helsingfors arbetslösa?
Alltså grundtanken som Ted talar om, så den är ju god. Det är att vi aktiverar folk som söker jobb och att förhoppningsvis då få upp sysselsättningsgraden. Utmaningen är förstås här sen att de här aktiverande åtgärderna, att finns det tillräckligt av dem? I landet så säger man att på håll så kanske det inte finns alls av dem. I Helsingfors undrar jag om det finns en tillräckligt av dem, eftersom vi har ett ganska stort antal arbetslösa i Helsingfors. Det är mängdmässigt, inte procentuellt kanske. Det som jag oroar mig kanske mest för i den här modellen är hur den påverkar långtidsarbetslösa, för det är slutgiltigen den frågan som är svårast för oss att lösa, att hur får vi sådana som har varit länge utanför arbetslivet att komma in i arbetslivet igen. Och där ser jag inte riktigt de där medicinerna från den här modellen. Och det är det som är lite tråkigt. Därför är den inte fullständig, trots att grundtanken kanske är god.
Så alltså från ett borgerligt oppositionsparti, hur är det då från ett oppositionsparti på vänsterkanten, Socialdemokraterna, Thomas Wahlgren?
No, det är sant som Ted säger att, att här finns en lovvärd ambition och sen är modellen dålig. Det skapar djupare klyftor mellan samhällsklasserna i Finland, för att använda ett gammalt vänsterord. Men djupare klyftor mellan fattiga, lågutbildade och rika, högutbildade. De klyftorna är redan för stora. Så jag tror den viktigaste konsekvensen blir att vi får flera fattigare, att folk blir fattigare och argare. Och det ska vi inte undervärdera betydelsen heller av det här, av hur folk ser på samhället och vad som händer med sammanhållningen i Finland med sådana här modeller. Vi behöver ju mera stöd, mera effektiva åtgärder för att hjälpa folk som är en fattigdomsfälla, som har dåliga utsikter. I Danmark satsar de på att hjälpa folk som har det svårt, inte på att slå dem med en käpp.
En sista fråga här ännu. Inom regeringen så har man alltså käpplat kring den här aktiveringsmodellen, och man är lite fundersam på det här med att om folk kommer att börja flytta från landsbygden, om landsbygden avfolkas och folk flyttar till städerna i så fall i jakt på jobb. Finns det utrymme i Helsingfors för arbetssökande från hela landet, Silja?
No, Helsingfors så det flyttar ju varje år, nästa års uppskattningen är 78 000 människor som flyttar till Helsingfors, och vi lever ändå med utmaningen att få utrymme i skolor, boende och så vidare. Så att det jobbar vi nog med. Samtidigt så har vi i Helsingfors också hemskt mycket arbetsplatser som är öppna. Som inte hittar den kompetensen som de skulle behöva. Så det handlar ju också om att kunna utbilda i rätt syfte.
Thomas?
Jag tror också att Helsingfors ändå, alltså det står med Helsingfors i inflyttningen. Och den här aktiveringsmodellen kommer inte påverka det så mycket, utan det vi har framför oss är stor inflyttning och som vi inte kan åtgärda i Helsingfors egentligen. Riksåtgärder behövs för att stoppa. Jag tycker vi behöver ett Finland som är bott över hela landet. Och den här aktiveringsmodellen som vi nu har går ju åt fel håll på det sättet att vi inte har de stödåtgärder, de möjligheter på landsbygden som vi behöver. Så att fast i Helsingfors tycker jag att Helsingfors växer för mycket och tar för lite från det övriga landet.
Så du skulle inte vilja stänga gränserna till stan?
Jag skulle vilja absolut stänga gränserna. Jag är för att stänga gränser, det är känd för.
All right. Ted Apter, Samlingspartiet, du representerar ett regeringsparti i Helsingfors fullmäktige. Din borgmästare, han brukar ibland gå mot regeringen. Är du med eller mot regeringen på den här punkten? Vad tror du, har vi utrymme för alla som vill komma och jobba till stan?
Jag måste välja någon där, så det är för nu. Alltså, vi har en urbanisering som är mycket efter Sverige. Och det är en orsak varför det går så dåligt för Finland, för vi har så mycket folk i mindre orter där det finns mindre arbete som hamnar att ta socialskyddsåtgärder, alltså få socialskydd istället för att jobba. Och ifall det här som en liten del kommer att göra det snabbare för urbaniseringen, så kommer vi ha mer människor som kommer till Helsingfors och andra större städer. Det som sker med landskapsreformen som en sidogrej av det är att man kommer att flytta över vissa saker som man nu har i kommunerna till landskapssidan, och då kommer det bli svårt kanske att hålla den här helheten, att hur vi kommer att se till att de som behöver service, som är arbetslösa, att de får den som service som de behöver, och det här så har borgmästaren också jobbat med.
Här säger jag tusen tack till Thomas Wahlgren, SDP, Silja Borgarsotti-Sandelin, SFP, tack. Och Ted Apter, Samlingspartiet. Klockan, den blir 9, det är dags för nyheter.
Tack så mycket.